Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
MC-podden.
Du lyssnar på MC-podden. Jag heter Johan Ahlberg.
Och jag heter Mikael Samuelsson.
Jaha, Micke. Avsnitt 5 av MC-podden.
Jajamän.
Vad hände egentligen? Vad har hänt, höll jag på att säga? Vad, förra avsnittet, vad snackade vi om då? Vad hände då egentligen?
Nej, men det var ju den här intervjun med Lars Klingsbo, grundaren av Iser då.
Mm. MC-ambulansen tänker du på, de här solstolsambulansen, höll jag på att säga. Ja, väldigt intressant.
Ja, och bra grej. Och väldigt, väldigt till stor nytta för de här mödrarna i Afrika.
Mm. Mm. Men sen var det ju lite nyårslöften, och fast egentligen var det lite före det. Det var ju lite, vi pratade lite om vad vi hade fått av tomten och lite sådär. Men nyårslöften. Exakt. Som vi ska hålla. Fortsätta producera podden.
I samma omfattning, jajamän. Ja. Och sen hade vi Isa Hojen också.
Mm. Och så fick vi äntligen utlopp, höll jag på att säga. Vi fick äntligen snacka om offroad-hojen Dr. Big.
Ja. Eller det officiella namnet Suzuki DR750S. Just det. För att vara korrekt.
Ja.
Men smeknamnet Dr. Big. Ja. Och sen snackade du med Annie Seal då inför Dakar-rallyt.
Mm, precis. Hon deltog ju där för 10:e gången i ordningen. Och ja, vi kommer snacka lite mer om Dakar-rallyt här lite längre fram i podden. Så, men först då, i det här avsnittet, vad, hur ser det ut?
Ja, men jag vet ju att du har varit och träffat Mattias Särnholm.
Mm.
För att beskriva vem Mattias Särnholm är för de som inte vet, så Johnny och Mattias var ju med i Roomservice-serien och även i Sofias änglar.
Mm. Just det.
Och sen så har han ju då en produktion med den här Helvetesresan. Drömmotorcykelresan som, ja, den blev väl inte riktigt som planerat kanske.
Nej, och det är ju lätt hänt att det blir så, tyvärr. Men han är ju då, förutom att vara den här snickaren och programledaren, så är han ju en, sedan gammalt, en hängiven hojåkare, en motorcyklist som gillar att köra både på vägen och ute i skog och mark. Så, ja, och sen är vi lite Isa Hojen. Och
ja, vi kanske gör en återblick på året som var. Och kanske lite aktuella motorcykel nyheter etc. Det är det, va?
Ja. Ja, men Micke, jag tänkte vi kan väl ta upp lite saker som faktiskt har hänt här på sistone. Sen förra avsnittet av MC-podden. Bland annat så har ju Dakar-rallyt körts och de har ju gått i mål i, närmare bestämt i söndags, 15 januari, så körde ju den argentinske KTM-föraren Kevin Benavides i mål som segrare av 2023 års Dakar-rally. Och efter att han hade vunnit de två avslutande specialsträckorna och efter totalt 14 etapper där de körde i lite mer än 44 timmar på tid så att säga, på specialsträcka. Vi snackar, jag gasar så mycket jag bara vågar i den farten. Så var han i mål som segrare i det här stentuffa ökenrallyt då, som i år gick i Saudiarabien. Och tvåa blev hans teamkompis australiensaren Toby Price, som landade 43 sekunder var det efter Kevin. Väldigt tajt. Jag vet inte om det någonsin har varit en sån tajt kamp.
Slutstrid.
Ja, precis. Och tredjeplatsen kneps av amerikanske Husqvarna-föraren Skyler House, som var ungefär 5 minuter efter segern i mål. Men vi hade ju även svenskt i racet.
Ja, man blir väldigt nyfiken på hur gick det för Annie Seel.
Ja, ni som hörde avsnitt 4 kanske minns att vi hade ett litet snack inför Saudiarabien, eller för Dakarrallyt i Saudiarabien, med Annie Seel, även känd som Ökenprinsessan, som tidigare kört rallyt 5 gånger med motorcykel och som i år deltog som kartläsare åt Annette Fischer i bilklassen T3, som är en sån här öppen klass där de kör, ja, det är så här buggybilar för de som vet vad vi snackar om. En Yamaha YXZ1000R Turbo Prototype. En 1000 kubiks turbomatad maskin. Och det gick bra hela vägen fram till näst sista etappen då de tumlade runt och skadade sin bilens den här stört skyddsburen så till den milda grad att mekanikerna lyckades inte reparera den så pass bra som krävdes. Så de fick helt enkelt slänga in handduken av säkerhetsskäl.
Ja, vad tråkigt. Ja. Det låter dramatiskt på något sätt.
Ja, verkligen.
Om man skadat den där så där mycket så.
Men Annie och Annette klarade sig i alla fall undan. Ja, de blev säkert lite omskakade kan vi säga. Men nu har det ju gått några dagar sedan målgången där i Dakarrallyt. Och Annie, vi har fått tag på henne på telefon. Så jag tänker att vi hör vad hon har att säga helt enkelt.
Ja, hon är väl på hemmaplan?
Ja, hon har kommit hem nu precis. Ja. Så att, vi har fångat henne. Så häng med här för att höra vad hon har att säga. Ja, men hej Annie. Välkommen hem till Sverige igen.
Tack så mycket.
Och grattis, även om det inte blev en målgång så var det ju en fantastiskt fin insats. Ni ska säga, jag ska inte säga att ni föll på målsnöret, men det var ju nästan lite så tycker jag.
Det känns lite som det. Jag är själv väldigt nöjd och stolt med min insats och kände att allt som jag gjorde och bidrog med har varit av högsta kvalitet. Jag känner mig som ett riktigt proffs faktiskt.
Mm.
Sen hände saker på vägen.
Ja, berätta lite kort. Vad var det som hände där på 13:e etappen? Det var näst sista etappen.
Ja. Jag kan börja lite tidigare. Jag kan säga att Dakarrallyt, alltså det var ruskigt tufft. Det började redan sträcka 1. Och man märkte att jäklar, nu har de lyssnat på alla som tyckte att det var lite för lätt. För de första 4 dagarna var helt brutala. Och det märktes ju, många toppförare, toppteam led ju. Det var ju toppförare som kraschade både på motorcykel och i bil eller körde punkteringar och tappade mycket tid. Så det var verkligen tufft.
Förlåt, på vilket sätt var det liksom extremt, som man ska säga? Var det långa dagar eller var det extremt terräng?
Det var både och. Det var både direkt långa sträckor. De brukar förut ha alltid mjukstartat lite för att alla ska komma in. Men nu var det direkt liksom över 40 mil supertuff special. Och det är ju verkligen bara offroad. Det är sand, det är sten, trialkörning, det är tuffa sanddynor som har regnat och sanden är otroligt tung och det sliter väldigt mycket på maskinerna.
Mm.
Så att bara mjuk torr sand är jobbigt i sig, men sen när den blöt, det är riktigt tufft för maskinerna.
Ja.
Så ja, det var hård start för allihopa.
Ja.
Och vi kände ju också, körde ju punka där och sen gav vi bort ett hjul till en teamkollega i Yamaha-teamet Och han hade 3 punkar. Och sen fick vi ytterligare en punka. Var tvungen att ta tillbaka sitt hjul och fixa ett extra hjul till teamkollegan. Ja, det var mycket liksom att rädda teamet.
Mm.
Och då bestämde vi oss, okej, vi ska bara köra på säkerhet nu. Så vi taggade faktiskt ner lite grann då.
Okej, men trots det så hade ni ju ledningen i, jag vet inte vad det kallas riktigt, men totala, ja, i damkategorin, ja, eller så kallar det, i bil.
I all woman team-kategorin, ja, där ledde vi ju ganska säkert kan man säga.
Mm.
Sen finns det ju andra kvinnliga förare som kör med manlig co-driver och då räknas inte som all woman team då.
Ja, just det.
Men så vi körde bra, körde stabilt. Vissa dagar var vi uppe på 13-14 plats och andra så var kanske ner på 20 då utav vår 50 ekipage. Så vi körde stabilt. Sen hade vi lite tekniska problem. Bilen, det är ju en prototyp, superduper värsting, men allt elektronik funkar ju inte alltid riktigt. Så jag fick göra lite meckarinsatser ibland.
Mm.
Så att, och där känner jag också så här, men för fasen var skönt att jag ändå kan och inte stå där helt handfallen.
Du måste ju känna, du har ju rutinen, du vet ju att det mesta ordnar sig på något konstigt sätt.
Ja,
tänk om.
Och nu förstår jag teamet att de vill ha en, de brukar inte säga att de vill ha biker som co-driver, det så kan vi navigera.
Mm.
Sen så är vi ju, kan vi ju mecka oftast. Och sen så gnäller vi inte så, utan vi bara liksom tar tag i saker och löser problemen.
Mm.
Så jag kan säga att ja, jag bidrog med alla kvaliteterna som vi motorcyklister har.
Mm, skönt, enkelt. Roligt. Ja.
Mm, men sen så rullar jag på och vi skulle nu, den stora utmaningen i 2023 års Dakar var ju MC Quarter. Alltså det är ett område i Saudiarabien som är egentligen stängt. Och här finns de här grymt stora sanddynerna. Alltså det är inte sanddyner, det är sandberg. Det är bergkedjor med sanddyner.
Mm.
Och det var verkligen från start till mål så var det bara sanddyner, sanddyner, sanddyner. Och komma ner och så var det liksom lite platt, så kallad så här shot. Och det är ju så här färs som är packad och har regnat på det så kan det bli lerigt. Så den var ganska tung också, tungkörd. För det har regnat.
Ja.
Men det som hände att vi kom ner från ett sånt här stort sanddyne massiv ut på platten. Låg bakom en annan sån här buggybil. Och den körde genom färs. Så helt plötsligt vi bara dammar rakt in i det här dammånet. Och såg inte att det låg lite sån här sandsträngar tvärs över framför oss. Så helt plötsligt var vi in the air. Och jag kände så här, oj, 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 det här kommer landa hårt.
Ja.
Så vi landade upp och ner på taket och sen studsade vi några vänder till då. Men landade på fötterna till slut.
Mm.
Jag stött lite vimmelkantiga, hoppade ur bilen. Jag klarade mig ganska bra. Annette hade så här fladdersyn och lite hjärnskakning. Men jag började ju laga bilen då, för vänster framhjul var... Det stod ju snett och det krökt underbärarmen och sen var det alkoholfiber, luftskopor där hängde på sniskan. Så jag började plocka ihop. Ja. Delarna låg utspridda och fick ihop bilen. Så fick vi vänta på assistanttruck för att få en ny underbärarm och så bytte vi den. Och sen körde vi klart sträckan där på kvällen i mörkret.
Mm.
Och nästa morgon så hade en av våra teamkollegor rasat motorn och vi hade fått nedslag på våran bur att den hade fått en törn. Då. Det hade ju känner var lite böjt.
Mm.
Så då pratade vi med Fia att okej, men då tar vi en sån här joker som de har nu. Att man kan ju ta jokerkort och sen får man starta om nästa dag. Då. Och då tog vi en sån och åkte tillbaka till teamet i den stora bivacken. Och de började tvätta och fixa ramen. Men sen kom Fia på inspektion och sa bara, nej, ni får inte köra vidare för att det är fortfarande 1 centimeter krök på huvudbågen som är bakom oss då, på buren. Så ja, så då var det slut. Man kände så himla, vi som har kämpat och vi kört med den var ju fullt körduglig. Liksom. Man tänker att Dakarallyt har man ju kört värre skadade fordon än det här.
Ja, eller men ingen skydd överhuvudtaget. Jag tänker på när du har tävlat alla gånger i motorcykelklassen.
Precis. Alltså, bara de är körbara så. Ja. Men nu är det de nya FIA-reglerna. Så ja. Att det är bara safety.
Det var gilla läget.
Så, Ja, så att, ja, då var det ju så att då åkte vi ut sträcka 12, 13 fick vi inte starta på då. Det var de två sista sträckorna vi.
Okej, okay, så det där hände så här, det var så det var, ja, just det. Men okej, okay, men vad händer framöver här nu då?
Ja, vad händer? Det är jättesvårt att säga. Jag vet att det är många som rycker i mig och vill ha en duktig co-driver. Som är, och det, alltså det här, att få ihop tjejteam är inte helt lätt. Just för att som co-driver du måste ha så många mer kvaliteter. Och där känner jag att det ligger ju bra till.
Roligt.
Så att, jag kommer ju åka mer. Sen har jag även fått lite blodad hand och börja köra själv. Så jag kanske kommer hoppa in och köra något rally här framöver i just den här T3 eller T4-klassen. Då. Eller vad som helst som erbjuds. Men så jag känner personligen att jag fick liksom mer smak för att allting var... Alltså, det kändes så lätt på något sätt. Även om det var tuffare än tuffast. Det regnade, det haglade... Det var flodöversvämningar, det var helt galet. Men jag gillar ju det här. Och det roligaste av allt, vi hade ju maratonsträcka även för bilar. Och då betyder man åker en sträcka, sen träffar man inte serviceteamet utan man alla bor i bivacketält med tillsammans. Och det gillade jag, det var back to basics. Mm. Så det var ett jätteroligt koncept att de hade det även för bilteamen. Så att jag gillar det här tuffare. Jag känner att då kommer jag till min rätt när alla andra liksom knäcker ur. Mm. Så för mig får det gärna vara så här tufft.
Ja, härligt.
Tycker jag. Ja.
Men Annie,
sen kan jag säga att jag led med motorcykelförarna när det var de här regn och vädren.
Ja.
De är hjältar. De kommer alltid vara de hårdingarna för mig. Så ja.
Och där tänkte jag att... Ja, vi kommer ju återkomma med ett lite mer omfattande personporträtt kan vi kalla det. En intervju med dig lite längre fram här i MC-podden. Och det ser jag fram emot. Så det hörs vidare om helt enkelt. Så tackar jag för det här.
Tack! Kul att ha det här. Kul att få vara med.
Ja, tack så mycket.
Hej!
Nu kanske det är dags för ett gissa hojen-klipp, Johan. Vi har kört 3 gånger nu, så det här blir det fjärde klippet.
Mm. Ska vi dra en... Folk behöver lära sig nu kanske, men hur går det till?
Ja, men vi kör 3 klipp under programmets gång. Och sen så första klippet, då kör vi bara. Sen andra klippet, lite annorlunda klipp. Kanske någon ledtråd för att göra det lite lättare. Och sen så avslutar vi till ett tredje klipp.
Mm.
Och så avslöjar vi facit.
Ja, just det. Följs det med ett facit, ja, helt enkelt.
Så vi kör väl Gissa hojen, första klippet.
Gissa hojen med MC-podden.
Där hörde vi första klippet i Gissa hojen. Och ja, vad ska man säga om det här klippet? Vi säger inte så mycket nu. Nej. Utan vi väntar återkommer till klipp 2.
Ja. Så nej, men det känns väl som att det är dags att höra lite mer om vår kära gäst Mattias Särnholm.
Ja, och du hade ju en liten teaser på Instagram och Facebook, va?
Mm.
Och där det var lite att man skulle gissa avsnittets gäst.
Precis, lite grann som Gissa hojen. Gissa gästen.
Ja, precis.
Ja. Men jag tycker vi släpper in Mattias här. Hör vad han har att säga om sina motorcykelminnen och så.
Definitivt. Varsågoda, här kommer Mattias Särnholm.
Mattias Särnholm heter jag, är från Tyresö från början, Stockholms förort, bor nu också lite söder om Stockholm, Enskede. Jag har varit snickare egentligen hela mitt liv, från allra första början var snickare, men Snubblade in i början på 2000-talet på att göra lite tv. Så just nu har jag jobbat med tv i 20 år, lite drygt.
Men jag vet att förutom att vara programledare för en massa olika tv-program, mm, så som Room Service och Sofias Änglar och nu senast här Helvetesresan,
ja,
så vet jag ju att du har ett sedan länge ett gediget, inte kanske bara motorcykelintresse utan motorintresse, mm, överhuvudtaget, men framförallt motorcykelintresse.
Mm.
Och jag vet att du brukade förr, kanske nu är jag lite på djupt vatten, 80-90-talet, gasade du omkring på sport och lite sån här nakenhojar, ja, kanske i Stockholmstrakten och så. Men sen har du också tävlat i enduro på även på en SM-nivå faktiskt och kört lite GGN och...
Ja, men precis. Och lite Kåsa och lite,
ja, ja, ja. Du har väl till och med en målgång i Kåsan på ditt samvete, tror jag.
Ja, men det har jag. Det var den enda starten jag har också. Det var ju 19 på Eskilstuna där. Så jag hade många år, kan jag säga, för vi ska ju vara ärliga här, som jag tänkte att jag ska åka Kåsan även när jag var ung och kanske lite mera när jag var yngre helt enkelt. Så försökte jag starta Kåsan i mitten på 90-talet där. Men varje gång jag hade anmält mig till Kåsan så hände någonting. Ena året så slättas under korsbandet någon månad innan, någon annan gång bröt jag foten. Så jag var alltid, det var tre försök jag hade på 90-talet där när halsfluss åkte till Kåsan i 97 var det, tror jag. Då hade jag halsfluss, feber, halsfluss, så blev det ingen start. Och så där har det varit då. Så det var tre försök där på 90-talet och sen så blev det barn och allt annat och sen så börja om här faktiskt nu med 2017. Då skulle jag också köra Kåsan. Och då lyckades ju förstöra någonting i kroppen, jag kommer inte ihåg vad det var. 2018, likadant, var anmäld till Kåsan. Tränade med Jocke Ljunggren som är Kåsakungen i Karlskoga hemma hos honom. Det här var tre veckor innan start. Och då skulle också faktiskt SVT göra någon sorts grej med att de skulle följa mig som första gången i Kåsan, motionär, och Albin Elusson då som elitåkare. Skulle de följa oss två, så det var ett SVT-grej där som skulle göras. Och tre veckor innan jag tränade med Jocke så vurpar jag på väg hem efter att jag kört i 5-6 timmar mitt i natten där. Och får en spricka, fraktur i hela bäckenbenet. Så var det ingen Kåsa. Då ringer SVT och säger, nej, jag har skadat mig. Det är tyvärr, det är som vanligt, det är femte eller sjätte gången det här händer. Och då var de typ arga på mig, SVT. De var skitsura. Så här, nu har ju vi förberett här. Så någon på SVT Sporten skulle vilja prata med om det där. För de var typ arga på mig. För att jag hade skadat mig. Jag bara, ja, men det är en sån idrott. Jag kan liksom inte styra över det här. Typ som att det var mitt fel att jag gjort illa. Så det var lite roligt att SVT blev arga där. Men ja, och sen på den vägen är det. Och sen var det efter det 2019 så kom jag till start och gick i mål. Så det var skönt. Men så det var det så att Kåsa spöke som jag äntligen fick göra upp med.
Jag vet ju, kanske landar fel med att säga att du är en känslosam människa, men hur kändes det när du gick i mål?
Jo, jag är känslosam och det var fint, för att det har varit så många försök med Kåsan, och för mig tycker jag Kåsan är det finaste och coolaste man kan göra på motorcykel. Det är ju en väldigt, väldigt speciell tävling och jag känner många som har kört Kåsan och jag har trott att jag förstått vad det innebär att köra en Kåsa. Men att få göra det själv då och sen släpa sig i mål, så blev det väldigt känslosamt. Så jag grät ju när jag stod på målrampen där. Då kom tårarna, för då var jag så jävla lycklig liksom att det var gjort. Och man hade sin lilla fula peng, den är inte större än en tvåkrona liksom. Men den finaste grejen jag vunnit någonsin, det är den lilla Kåsa-pengen där.
Ja, jag håller med.
Så att det är en fet känsla.
Men hur började det hela egentligen? Med framförallt motorcykel?
Jag vet inte, motor och motorcykel, allting har ju funnits med forever hos mig. Jag var väl en superklassisk pojke som lekte med bilar och motorcyklar i sandlådan och på den vägen nere. Det finns en liten berättelse också om när jag var 4 år. Så lekte jag Rally Pettersson, som jag kallar honom. När jag var liten, inte Ronny Pettersson, utan Rally Pettersson. Så jag springer runt med min hockeyhjälm på mig hemma i lägenheten i Graningsringen. Och kutar runt där och skriker antagligen så här, bara låter Formel 1 helt enkelt fram och tillbaka, köka, vardagsrummet vänder och bara kuta där. Och brorsan som är ett par år äldre sitter och tittar på TV. Jag har fått för mig att han kollar på någon form av tennis, att det var någon sorts Wimbledon eller någonting där. Jag tycker Björn Borg som spelar. Vi får kolla upp det. Och han drar igen den här glasdörren när jag kommer. Pang, så jag springer rätt igenom glasdörren och skär upp hela benet och allting. Allt för att jag lekte Rally Pettersson. Och sen så, han var med mig där. Och sen när Ronny gick bort då skrev jag så här lappar, stora lappar, så A4. Så Ronny död, satt upp på mitt rum. Och så hade jag så här sorgvecka hemma när Ronny gick bort. Så det har alltid varit mycket för mig med det där. Och sen så tjatade jag alltid på min familj när vi var unga att vi skulle åka, om det var någonting hade jag, jag vet inte hur på den tiden, för man kunde inte googla liksom, men jag vet att det var när det var VM road racing på Anderstorp, och det var 85 tror jag det var, då gick det några år på raken när det var deltävling där, så bara vi måste åka på semestern, åka förbi Anderstorp för jag vill kolla på road racing där liksom, och höll på att tjata på familjen, och det gjorde vi något år och sådär. Jag tog lilla bilen och åkte dit och stod på läktaren och tittade på Franco Ancino när han körde och sådär. Så det var från början liksom, så att det alltid funnits där. Sen har jag inte blivit matad mer, för jag har inte haft någon pappa eller mamma som har tvingat mig in i det här, utan det har varit ett eget driv liksom, för ingen annan bryr sig om motor förutom jag och min familj.
Men när började du köra hoj då?
Nej, men jag började väl åka liksom som alla, så fort jag började lukta moppe så började man där, och sen var det 125 och sen ja, bara fortsatte så. Och egentligen första gången jag började åka i skog och sådär, det var väl någon gång kort efter lumpen tror jag som jag började åka. Jag hade åkt hoj hela tiden och provat, kört lite bana och provat och haft lite kul liksom. Men kände inte att något riktigt funkade och inte funkar ekonomiskt heller, sitta och åka 25 mil till närmsta bana och sen vurpa som jag gjorde direkt liksom, och kåper och allt, det var dyrt liksom.
Men vilken var första hojen då? Om du minns.
Ja, min första lätta motorcykel, det var först hade jag en kompakt då. Kressen kompakt, en blå som jag älskade mycket, som jag och farsan byggde om så den blev lite mer krossbetonad liksom, höjde fjädringen på och höll på. Jag först en kompakt. Ja, ja. Och sen så blev det en Sundap KS 125 LC, alltså vattenkyl faktiskt. Som jag byggde om en vinter hemma i garaget från att se ut som en vanlig Sundap till att se ut som någonting annat. Den är lite rolig, den blev så ensitskuts på den då. Som man gör när man är 16 eller 15 kanske jag var. Och sen så blev min första tunga hoj. Den hade jag bara typ 2 månader för att jag köpte mig en Boysten, en Suzuki G6 750 EF, en någon 84 tror jag var. Ja, det var en riktig Boysten, fy fan. Köp ingen sån om det är någon som är på väg. Det var riktigt värdelös. Den spikade och den var, det var 16 tums framhjulet och det här, fy fan vilken kaos det var. Och då, det man ville ha, det var ju en 750R, för de hade precis kommit där. Så då fick jag fatt i en 750R, var en kompis ute på Djure som hade köpt den, så hade haft den något halvår. Så köpte jag den och då det liksom hände på riktigt liksom. För en 750R, det var ju nytt och det fetaste, coolaste då. Det hade bara funnits något år på marknaden. Så det var lite härligt. Och sen blev det 1100R och sen blev det, ja, så det har hållit på. Mm. Men, sen någon gång efter blumpen där så var det väl slut på gatåka och försöken på bana och sådär. Och sen blev det skogen.
Mm. Då blev det enduro och
ja,
SM och hela kittet.
Ja, lite cross först i början. Köpte väl någon Honda CR2589 där. Kommer jag ihåg, som var ute och drog och fulåkt ute på Järvafältet. På den tiden var det inte så mycket där ute på Ursvik och sådär. Det var ju tomt liksom i skogarna. Så då var vi busgäng som var ute och drog i skogen och tyckte att det var rätt kul att friåka eller vara i skogen och åka, inte bara på en crossbana liksom. Så då, just enduro finns ju också. Så började man sakta men säkert snegla på det där. Och sen blev det lite tävlingar och grejer på mitten av 90-talet där, så tävlar väl på så att säga. Med mycket skador och mycket arbete och sådär som det är när man är ung och försöker hinna med allt.
Men jag tänker, vad skulle du säga är det absolut bästa med motorcyklar? Vad är det som har gett dig mest liksom, när det gäller motorcykelåkningen eller köran?
Ja, men jag vet inte. Det är väl något sorts, den känslan är det, att sitta där. Jag tror att nästan alla stämmer in på det här. Det är inte bara för mig, men det är, när man sitter på motorcykeln och kör, oavsett om du kör landsväg eller mosar på i kör enduro på någon SM-nivå på, i skogen, så är det någon sorts frihetsgrej som mm. som man slås av. Det är att man förstår någonstans långt där inne i hjärnan att det här borde man inte göra för att det inte är helt sunt. Mm. Men samtidigt så är den här känslan av att ha kontroll över det här läget man är i. Och att försöka vinna över det och att få den här feelingen. Liksom, att man kan mosa på och man kan nästan känna sig lite oövervinnlig när man känner att man liksom kommer upp i en viss tempo, en viss nivå. Så där. Och det är en skön känsla att få. Och jag kan bara föreställa mig hur alla värstingar där ute känner sig när de är bäst i världen på att köra motorcykel. Liksom. Att den här... Det måste vara en väldigt speciell känsla att känna så här att ja, jag är faktiskt världens bästa på att köra på två hjul så fort det bara går, antingen om det är asfalt eller vad det nu är. Så måste, den känslan, man får en liten förnimmelse av den där känslan att man är oövervinnlig. Och det är väl det som är häftigt när man tävlar. Och när man åker landsväg så är det bara så fantastiskt härligt att känna sitt land liksom med kyla och allt. Man får allting i 100% på något sätt. Man sitter där i regn och rusk och solsken och koskit och flugor och allt för det. Så man lever helt enkelt.
Hur skulle du då se... Hur ser en perfekt motorcykeldag ut för dig? Och vad kör du för hoj?
Ja, men just nu känns det väl nog som att en perfekt MC-dag för mig är att lasta enduron. Sticka iväg med lite kompisar. Köra enduro, ska jag vara lite så här lite, det får inte vara för varmt, kanske 12 grader, lite så här sol, lite vårfeeling kanske, och man har kränkt av dubbdäcken och det är så här gött i backen och sen bara ligga och mosa köra enduro liksom. Mm. På fina, härliga, flowiga enduro spår liksom. Det är en otrolig känsla, det är så jävla skönt alltså. Svårt att översätta, men det är också en sån där sak som du också, du har provat mycket, men man måste upp en viss nivå för att uppskatta det. Man måste göra ganska många timmar för att komma dit när man tycker att man kan ha den känslan liksom. Mm. Man kan åka på någon sorts 80% nivå och tycka och bara njuta liksom. Man poppar över små hål, hoppar lite, kommer en rotparti, man skippar över och ja, det är en skön känsla, men då kostar några timmar att komma dit.
Men jag tänker, när vi var inne på det med perfekt MC-dag, i det här tv-programmet som är aktuellt nu mm. och som har varit i en tid här nu, Helvetesresan, mm. så får vi ju följa med dig då du drar ut på vad som var planerat att bli din drömresa mm. med goda vänners sällskap och sådär. Men istället så blev det något helt annat. Berätta lite så här kort, vad var det egentligen som hände för de som inte har sett?
I Helvetesresan så är det ju, det var på riktigt som det här är på som den visar, så att jag har gått och tänkt och funderat mycket på att göra en lång tur, för det har jag faktiskt aldrig gjort förrän jag gjorde Helvetesresan och jag ville bara komma iväg liksom. Jag kände att jag ville åka och göra någonting. Jag hade haft stora planer och vi är ju känt från ganska många år nu i det här laget, och du vet att jag har gått i tankarna om att försvinna iväg liksom, åka adventure liksom någonstans, även på andra kontinenter. Det har jag nämnt för dig för flera år sedan. Så det har ju funnits där på riktigt. Och få göra den lilla resan i Sverige, om man får kalla det för det, kändes helt fantastiskt att få komma iväg. Och så jag hade väl en bild i huvudet som man har när man drömmer om någonting. Att ungefär så här tänker att det ska bli. Men sen så blir det så många variabler beroende på hur vädret blir, vad som händer på resan och vilka som är med och så där. Så att det blev en del omkastningar i mitt lilla huvud. Det tar ju ett tag och morfa om när man har gått så länge som jag hade gjort. Man kan säga så här, jag pratade om det med Stina, min sambo, så här, att man blir så här, man funderar på sig själv när man gör en sån här grej och så klipper man ihop det och man ser så här, men man är inte helt perfekt alltid, det är ju ingen person, inte ens jag. Och man märker så här, jag är lite väl envis emellanåt, vilket är en superkraft i många lägen när man kanske ska köra en kåsa. Det är bra att vara envis, ha tunnelseende och bara göra det. Men ibland måste man ju bara liksom släppa det där. Så jag håller på att träna på det fortfarande, 53 år gammal. Men det är vissa projekt. Jag funkar så här att som Helvetesresan, när jag har bestämt mig för någonting så blir jag otroligt envis och vill verkligen till vilket pris som helst genomföra och göra det. Det är inte så när jag går på ICA och handlar, då är det inte särskilt envis. Då kan jag stå och vänta i en kö eller så. Det spelar ingen roll liksom. Men man har ju bestämt sig och ställt in sig, och huvudet under så många år och så många timmar har varit så här, man har liksom ställt in spakarna på en viss sak. Om man har gjort det, man har satt upp ett mål i huvudet, då är det mycket som, det måste hända ganska mycket för att man ska vika av från den leden. Det är svårt att förklara, det är väl någon form av vinnarskalle man har liksom. Jag tror att alla som har tävlat på någorlunda hög nivå så där, måste ha en viss envishet och en viss riktning. Man kan inte ta bort de här skygglapparna för mycket. Man måste vara tunnelseende för att lyckas liksom. Och det behöver man inte ha när man ska vara social och åka på en MC-resa kanske runt i Sverige. Och där måste jag kanske lära mig lite och ställa om emellan vad jag gör och vad jag förstår jag menar. Så jag håller på att träna fortfarande 53 år gammal. Men resan, var, frågan var så här. Jag skulle åka genom hela Sverige. Vi skulle leta mat, vi skulle uppleva Sverige. Det var saker som hände i resan som gjorde att det blev ju samma resa, absolut. Men det var saker i resan som gjorde att det kom in små blixtar från höger och vänster som gjorde att det var tvungen att tänka om. Och det var lite klurigt ibland, tyckte jag. Sen när man tittar på allting efterhand och landar allting, så ser man vad man kan göra bättre eller sämre. Så är det ju. Men resan blev kanske inte en helvetesresa, men den blev väldigt nära. Det var någonting mitt emellan, kan man säga. Så att det svårt att du hör ju vad jag svamlar om det här. Jag kan inte svara. Det är därför det är för nära. Det var en enkel fråga. Vad var helvetesresan? Jag har fortfarande inte svarat. Det är väl svaret egentligen.
Men då kanske här en enklare fråga. Jag tänker, du har ändå varit där ute och brummat fram på tvåhjulingar i väldigt massa år. Jag tänker, om vi tänker så här då, någon gång under 80-90-talet eller någonting, eller senare, måste du ha varit med någon riktigt roliga så här, anekdoter eller någonting du kan berätta, någon riktigt kul MC, något kul MC-minne.
Oj.
Med något helt annat än helvetesresan.
Ja, jo, men precis, för helvetesresan är så, man märker ju, man blir ju svamlig för att det är en speciell resa, och den är ju, den ligger mig varmt om hjärtat, och jag är ju sjukt tacksam att jag fick den av mina kära kamrater. De bjöd mig på den på något sätt. Att de följde med. Men, fan, det har hänt mycket. Ja, det fanns ju en period när jag åkte lite gathoj, liksom. Det är preskriberat nu. Så då var det mycket som gick ut på att man skulle ut på gatan ha kul. Idiotiskt nu när man är 53, men då var det alldeles självklart när man var 20. Så där, så då vet jag att vi det var ett par legendarer, jag kanske inte ska namnge dem, men det var ett par legendarer inom gatåkargänget. Så skulle vi ha bestämt oss att vi skulle slänga upp våra tjejer vi hade på den tiden och åka till Skara Sommarland. För det skulle bli kul. Så där, jag hade en 1100R som på den tiden, nej, jag hade faktiskt min 750R. Och de hade varsin 1100 Katana. Gammal klassiskt, fint. Ingen var standard, allting var ju meckat och trimmat och så som det var på den tiden. Det var, skulle vara så. Så skulle vi mosa ner till Skara i vilket fall. Och då, det började inte så jävla bra med att ena polans svänghjul lossnade och vi hittade någon bonde som svetsade fast den där rakt in i vevaxeln för att komma vidare. Och så här som det är, liksom bondmäcka lite. Men sen när vi låg där, vi var en bra bit över 200 medskjuts, ska man komma ihåg. Ligger vi på rad där och klockan hade blivit mycket, så klockan var så här 10 på kvällen, 11. Vi skulle ju ner till Skara bara. Ligger vi mosa på järnet, så springer ut en grävlingsjävel mitt i vägen. Varpå han som är framför mig kör på den, bara bam, och han studsar upp i luften. Det är ett bunny hop med sin jävla hoj. Jag hinner ju inte reagera. Så jag kör på den där döda grävlingen också. Och båda två, vi får jorden, så här, ingen vurpa eller sånt. Vi värmer världens jävla lufttub båda två. Varpå tjejerna typ ovanför våra huvuden, det blir sån här katapult. Men det fina med det också är så att ingen av oss stannar, utan vi ligger bara kvar. För han som ligger etta, han missar ju grävlingen. Vi är tvåa, trea här som vi var. De var ju, vi vill ju inte släppa liksom. Så vi håller bara kvar i 200 blås efter att vi kört över en grävling liksom. För att vi inte ska tappa bakljuset på han som ligger först liksom. För att vi ska hålla ihop gruppen liksom. Så att det är också så här, efteråt så, vad fan höll man på med? Men det var bara självklart. Vi håller bara i här så blir det skitbra liksom. Det verkar gå bra det här. Men vad ska man göra?
Ja, det slutade ju väl onekligen.
Ja, jag vet.
Jag tänker också så här. Jag ser ju på dig och jag känner dig som en vänlig humanist, kan vi kalla dig.
Mm.
Som verkar gilla människor rent generellt. Och skulle du säga att du är den typiska hojåkaren som stannar eller rent av vänder runt för att hjälpa en annan hojåkare som ser ut att behöva hjälp?
Ja, men 100% så är det ju. Det, skulle man vara ute och åka och någon står så stannar man ju. Det finns ju någonting fint mellan hojåkare när man är ute. Det är ju att man hjälper ju varandra på något sätt. Mm. Det är någonting som har hänt så fixar man det. Står, det är bara att tala om den här lilla vinkeln man har. Liksom. Hojåkarvinkeln. Man hälsar på alla hojåkare. Liksom. Mm. Och det hänger ihop på något sätt. Är det någon som står still då stannar man liksom.
Jag tänker, du har ju ändå berättat en del om dig själv nu, men finns det något som de flesta kanske inte vet om dig? Har du någon hemlig talang?
Nej, alltså talang, det vet jag inte. Nej, men alltså, jag vet inte. En talang är väl att försöka vara positiv jämt. Det tycker jag är en talang. Jag är ganska positivt lagd. Det är sällan jag blir sur eller sur ihop totalt liksom. Utan det blir mer att jag tycker det är kul att ha kul. Och så min talang är nog att försöka vara positiv hela tiden. Sen får man vara grinig någon gång ibland och vara lite tjurig mellanåt. Så man kan ju vara lite gubbtjurig. Men det är inte samma sak liksom. Men jag är väl rätt positivt inställd. Och det är det som man bara blivit så. Mm. Och det tror jag är en talang att vara det. Det blir lite lättare då, tror jag. Mm. Saker och ting.
Jag tänkte innan... det är dags att avrunda, så har vi en grej som vi kallar för 10 snabba.
Mm.
Men innan det så skulle jag vilja ställa en fråga som jag inte har ställt till någon annan gäst tidigare. Och det är, jag tänker om du känner eller vet någon motorcykelprofil som du anser skulle vara den perfekta gästen hos MC-podden. Du själv skulle gärna höra.
Ja, alltså det finns ju många. Man känner ju rätt många i den här. Jag skulle tycka att det var kul att höra lite av de här. Typ som Tony Rickardsson, alla hans bravader, han är ju envis kille. Även såna här gamla MC-handlare som kanske som Janne Räven, som har 1000 historier runt. Han har också gjort otroligt mycket, varit på många konstiga resor och han har gjort mycket. Så att jag tror att några sådana personer skulle vara intressant att höra. Kanske inte de här alla mina endurokompisar, för de kan ju berätta sina tävlingshistorier, men det är så mycket mer än det med motorcykel än att tävla, tycker jag.
Mm.
Så att hela branschen liksom, Janne Räven kanske, han bor ju i Stockholmstrakten. Mm. Så att han vore kul att höra på, han hade att säga.
Janne Räven blir det. Tack för det. Då är det dags för 10 snabba. Och det är helt enkelt, du kommer få 10 snabba frågor, det är 2 svarsalternativ. Ingen mellanmjölk här med några utsvävningar, utan bara rakt på.
Jag ska försöka.
Ja. Så 10 snabba med Mattias Ernholm i MC-podden. Tvåtakt eller fyrtakt?
Tvåtakt.
Bensin eller el?
Bensin.
On eller offroad?
Off.
Kick eller elstart?
Elstart.
Stark eller smidig?
Smidig.
Enkelkuts eller bönpall?
Bönpall.
Skinn eller textil?
Det där är svårt. Textil.
Muller eller dämpat?
Muller.
Wheelie eller stoppy?
Jag är för gammal, så är wheelie.
Lägga en lakris eller äta en lakris?
Båda.
Båda, bra svar där. Sen har jag en liten klurig sanning eller myt.
Mm.
Bromsen är fartens främsta fiende.
Det är en myt.
Det är en myt.
Det är en myt.
Ja. Med de orden tackar jag dig, Mattias, för att du ställde upp i det här lilla samtalet.
Tack, Johan.
Tack. Trevligt. Ja, Micke. Där fick vi lära känna Mattias Ernholm lite mer som den hojåkare han är, inte bara som programledaren och snickaren från TV.
Det är så kul att höra alla profiler som vi har med i det här programmet. Höra deras motorcykelberättelser.
Mm.
Det blir ju, man kan ju relatera till mycket som motorcyklist, men nej, det är fantastiskt. Det är jättekul att höra. Alla har sina stories.
Jag tycker det är lite roligt ändå, för att vi härjade kring här i
i Sverige, framförallt i Stockholmsregionen, under liksom samma storhetstid, kan vi kalla det, där i under 90-talet. Och det var väldigt mycket som hände med alla. Det var allt från street race till, ja, men det var en väldigt aktiv period med mycket onsdagsträffar på Sveavägen utanför McDonald's, och det var Brostugan vid Drottningholm. Och jag tänker att där fladdrade vi omkring, och mer eller mindre samtidigt. Mycket väl kan vi ha dragit omkring bredvid varann, men utan att ha känt varann, så att säga, eller känt till varandra och så. Så jag kan nästan, jag känner vissa saker som han berättar, att det där har vi också gjort, det där har vi också upplevt, och det känns ganska häftigt på något sätt.
Visst är det så. Jag vet inte om det har med åldern att göra, men jag vet inte om det är likadan aktivitet idag som det var då, men det var ju väldigt mycket motorcyklar, speciellt inne i stan vid McDonalds, Sveavägen och vid Brostugan.
Ja.
Även på andra platser såklart i Stockholm, även på andra platser i Sverige säkert.
Ja. Absolut.
Men hur är det nu för tiden? Ja, vi får väl kanske återkomma, Johan.
Det blir vi varsa här i vår. Vi tar våra expeditioner och drar runt lite i landet och kollar och känner folk på pulsen, helt enkelt.
Ja, vi får göra små reportage och stanna till här och där.
Ja. Ja, nej, men så att, men kort in på kanske, men det är ju faktiskt dags för ytterligare en Gissa hojen.
Ja, varsågoda. Klipp 2 av Gissa hojen. Det var det klippet, Johan. Andra klippet. Då är ju frågan, har du någonting att avslöja om denna hoj?
Ja, lite grann så här att...
Man hör ju att det är lite...
Luta dig tillbaks och häng med. Liksom, glid fram genom livet, skulle man kunna säga. Det kanske ger en liten ledtråd.
Man hör ju att det mullrar ju
rejält. Det är stort och maffigt.
Ja.
Det räcker så, tycker jag.
Tycker du det?
Ja.
Och jag tycker också det. Johan, du har ju dragit lite nyheter kring Dakar-rallyt. Men i övrigt då, lite generella nyheter så här i början på året. Vad har du för något att säga? Finns det något positivt att säga i den här relativt negativa världen med ökade kostnader, ökade bränslepriser, ökade räntor, coviden som härjar fortfarande?
Mm.
Har du några positiva nyheter?
Jag noterade en grej bland annat, att det var vid flera tillfällen så var det flera företag som erbjöd 0% ränta om man köpte en motorcykel innan årsskiftet. Det tycker jag var, det var ett bra drag som säkert genererade lite extra försäljning inför nyår, för att liksom hålla igång hjulen, så att säga. Så det tycker jag var bra.
Men har det, ja, vad kan du säga? Vet du något om försäljningssiffror?
Ja, och det, jag har inte samlat in från alla, utan, men de jag har siffror på är ju bland annat att Ducati då, italienska tillverkaren Ducati, avslutar ett, kan säga, ett extraordinärt år då de sålde närmare 62 000 motorcyklar över hela världen, vilket är det bästa försäljningsåret någonsin för den italienska tillverkan. En ökning med 3,6% jämfört med 2021, och detta då trots den globala problematiken med, ni har säkert hört det har varit komponentbrister, såna här, det har varit halvledare, tror jag,
och sånt där. Ja, men det har ju varit förseningar på det mesta.
Ja, och det har varit logistik och leveransproblem med massa saker och sånt. Och i det här fallet då så var det Multistrada V4, för den som är lite nördig här nu. Så det var den populäraste Ducatin med mer än 10 000 motorcyklar levererade över hela världen. Och samtidigt då så ökade Ducatis återförsäljarnätverk till rekordmånga 821 återförsäljare över hela världen. Och samtidigt då så Peterer Mobility AG, det österrikiska moderbolaget till bland annat KTM, Husqvarna och Gasgas, de hade sitt rekordår, 12:e rekordåret på raken. De har bara ökat i 12 år på raken nu. Och förutom då de här alla intäkter som var gigantiska. Vi pratar intäkter på över närmare 2
1500 miljoner euro. Så, vilket är en ökning med cirka 19% jämfört med året innan.
Oh,
och de, vi snackar nästan 376 000 sålda motorcyklar. Så ja, det är häftigt. Och bara i Europa så var försäljningsvolymen cirka 130 000 motorcyklar. Och där då i Europa då, så har vi även BMW Motorrad. Den tyska giganten som förutom då på motorcyklar, alltså totalt sett sålde de så sjukt mycket fordon över världen. Men när det gäller motorcykelbiten och BMW Motorrad så noterade även de den högsta försäljningen i företagets historia. Så jag tycker det här är jättehäftigt. Och vi snackar alltså över 200 000 motorcyklar och skotrar. För de har ju sin nya elskoter nu också som har sålt väldigt bra. Och den provkörde ju vi tidigare förra året. Det visade sig vara en riktig hit för BMW då. Och ökning, där vi snackar gentemot 2021 som också var ett bra år, så ökade de med 4,4%. Det följer i sin tur BMW Motorrads försäljningsresultat som ökade med 14,8% 2021. Så alltså, ni förstår, det är bara, det skenar. Och det här tänker jag lite så här, då blir man ju lite så här, varför händer det här nu? Är det någon slags tröst för folk?
Alltså kan vara en tröst, kan ju vara också att åka motorcykel är covidfritt.
Ja.
Du kör ju där själv och du kan ju bege dig ut och jag vet inte, sen...
Men jag tänker ändå att nu kanske fler och fler upptäcker den här fantastiska, ja, allt det fantastiska som det innebär med att köra just motorcykel. Och det handlar ju inte bara om att köra kanske landsväg, det kanske för en del gillar att köra långsamt, en del gillar att köra snabbt, för en del är det någon slags adrenalinkick, och medan andra då som sagt bara vill glida fram och lukta på blommorna. En del vill tävla i road racing eller i motocross, så att det är ett väldigt brett spektra här vi snackar om.
Det är så svårt att säga någonting om det här, men samtidigt så är det så här att det är hårda tider nu också.
Mm.
Och ändå satsar man på en motorcykel.
Mm.
Det är lite kul, så att det ska bli spännande att se om man ser någon ökad tvåhjulig närvaro i trafiken,
ja,
i och med detta.
Tror att det kan vara på grund av det lite grann, att det är någonting som slår tillbaks på just att, ja, man tänker bensinförbrukning, att man tänker att det ska vara lägre eller, ja, någonting sånt.
Kanske. Eller billigare att åka hoj.
Eller är det smidigare? Man kan smita förbi lite mellan köerna för den som vill köra lite bussfiler och allt annat jox.
Kanske har med det att göra. Men det är jätteroliga siffror, Johan. Ja. Det är kul att höra.
Det är extremt häftigt att få vara del av en bransch som går positivt framåt på alla sätt och vis. Och jag hoppas verkligen innerligt att vi även kommer att få se ett genomslag i år när det gäller antalet personer som tar körkort för motorcykel. Ja, men Micke, jag tycker vi gör så här att jag har ju snackat med Linus Lidalen på BMW Motorrad, och här får vi höra vad han har att säga om de fantastiska försäljningssiffrorna för BMW Motorrad och vad han tror ligger bakom de här försäljningssiffrorna rent generellt i motorcykelbranschen. Kan kalla det succé med ökad försäljning globalt på motorcyklar, och framförallt i Europa också, ska man inte glömma. Vad tror du det beror på, skulle du säga?
Ja, det är en väldigt bra fråga, men det finns ett ganska tydligt svar i mitt perspektiv. Det handlar om långsiktigt hårt arbete. Jag menar, en framgång kommer ju inte av en slump, utan det är ju en långsiktig strategi från BMW Motorrads sida att jobba målgivet, men också att se till att ha alla delar man behöver ha för att vara ett framgångsrikt varumärke och en framgångsrik fordonsleverantör. Så jag skulle vilja säga att vi har väl snarare dem att tacka som faktiskt drog upp den här strategin för många, många år sedan, att vi är där vi är idag.
Jag tänker, ni har ju gjort ändå en fantastisk resa, måste man ju säga. Om man tänker på bara hur man har sett på märket BMW i motorcykel svängen så att säga. När man, om man tittar på backbandet till 80-talet någonting, så var det ju, om man ska vara lite elak, det var ganska gubbigt märke kan vi kalla det. Men nu på senare år, ganska många år nu, så har det ju varit en väldig föryngringsprocess. Man har hojar som är på 310 kubik som verkligen är för rookien, för nybörjaren och liksom hela spektrat nu. Man har ju ett väldigt brett sortiment. Och då tänker jag så här, vad tror du att, vilka modeller är det som är kioskvältan? Liksom, vad är det som gäller?
Det är också en väldigt, väldigt bra fråga. Jag tror att det är en, återigen en kombination av en helhets, ett helhetsarbete, att inte lämna någonting åt slumpen. Under de här åren som vi refererar till, som kanske har stått för den här föryngringen, som för oss så att säga, konsumenter blev tydlig någonstans runt 2010. Så har ju modellprogrammet som du nämner här breddats ganska ordentligt och även fördjupats inom de kategorier såsom Roadster, sportsegment, men även GS och Adventure-segmentet som är ett av våra core liksom, segment utvecklats både på djupet och på bredden så att säga.
Men är det GS som är liksom storsäljaren om man ska välja något segment eller någon typ av hojar från BMW? Eller
ja, men det är klart. Jag menar GS är ju en av våra viktigaste och mest liksom, den produkten som vi är mest stolt över. Och den står ju idag för en väldigt stor del av vår volym, inte bara här i Norden utan även på världsnivå.
Hur har, när man tittar på ungefär vid den här tiden någon gång förra året, så var en av mina kollegor i väg ner till Barcelona och på världslanseringen av nya elskoten CE04. Hur har den tagits emot? Kanske framförallt här på hemmaplan?
Ja, men jag skulle säga väldigt, väldigt väl. Återigen stor respekt för att göra ett intåg med en ny produkt på ett nytt, i ett nytt segment. Det tar tid och det kräver fokus och hårt arbete för att hitta rätt och hitta de kunder som är intresserade och också vilja att vara så att säga någon typ av första vågs ambassadörer. Men om man bara tittar på ren försäljning så är det ju inte varit något problem för oss att hitta kunder till de hojar som vi har fått producerade och tilldelade oss här i Norden.
Men vad tror du, vi har ändå haft ganska tuffa år nu med det har varit komponentbrister och logistikproblem och hitten och ditten och sådär. Och trots det så har vi de här rekordförsäljningarna. Liksom, hur ser det ut framåt tror vi? Liksom, kommer det bara fortsätta och fortsätta? Vill bara fler och fler och fler köra motorcykel och framförallt BMW kanske?
Ja, alltså, jag tror ju det. Jag menar, om man, bara som du refererar till här i början, över 200 000 motorcyklar, ställa upp dem på en parkering, det är ganska många.
Ja.
Men generellt så vi är optimistiska och jag tror att många är det. Vi såg ju i samband med den första kanske förändringsprocessen, vad man ska kalla det för, när corona kom till Norden också. Så var det nog många, inklusive vi, som frågade oss själva ganska mycket om oj, hur ska det här gå och i vilken riktning. Men vi såg ganska fort att vi har ju en väldigt trogen community av motorcykelentusiaster i det här landet. Det är en stark marknad och jag tror någonstans ändå att vi kommer se ganska många motorcyklar, både nya och begagnade, på vägarna även i år och kommande år framöver. Men vi har ju också lärt oss med det här, vi vet ju inte riktigt vad som ska hända, så det gäller ju också från våran sida när det gäller tillgång och erbjudande och service, att vara på tårna och anpassningsbara efter det som kan dyka upp liksom.
Ja, men vad bra, det låter ju fantastiskt tycker jag. Så ja, åter till studion, tack Linus.
Thank you.
Och där hörde vi vad Linus hade att säga om det. Och ja, intressant att få höra lite fakta inifrån.
Absolut.
Ja, då har det blivit hög tid för ett tredje klipp i Gissahojen. Så Ja, varsågoda. Vi kör helt enkelt.
Gissa hojen med MC-podden.
Ja, det var det tredje och sista klippet i Gissa hojen. Och Johan, du sa lite grann lite ledtrådar efter andra klippet. Men vad kan du säga nu då innan du avslöjar facit?
Ja.
Vilket land kommer motorcykeln ifrån? Var är den tillverkad någonstans?
Ja, det kan vara Japan.
Kan vara Japan, okej. Okay. Mm. Vad kan du avslöja mer?
Det är ju en... Jag gissar på att de flesta som har tagit sig an uppgiften att gissa har listat ut att det handlar om en V-twin. Det är en V-twin av den större sorten skulle vi kunna kalla det. På hela 1470 kubik. Och det är en motor som tillhör självaste Kawasaki 1500 eller VN 1500. Så kallade Vulcan. Och, den här modellen då såldes ju, tillverkades under åren 1987 till 2008 och var en blev ju snabbt en väldigt populär glidare i Sverige. Det har ju blivit klubbar, Vulcan-klubbar och sånt. Och sånt. Det kom ju även en variant som heter Mean Streak som introducerades 2002 som tyvärr bara fanns med eller som tillverkades i 2 år. Den fanns väl med något år extra innan den då gav ska man säga, ersattes av 1600 Mean Streak. Men det här har i alla fall varit en väldigt och är fortfarande idag en populär maskin för många glidarfantaster som tycker det är nice att dra omkring där ute och lukta på blommorna och bara njuta av V-twin och motorcykellivet. Så att,
men får jag fråga en sak, Johan? Har du kört den där hojen själv?
Ja, absolut. Jag tror, om inte minns fel, så var jag väl iväg på typ några av de här första lanseringarna. Så att jag har väl, den finns ju i lite olika storlekar också. Jag vågar inte ge mig på faktiskt i huvudet här nu exakt. Det har varit lite olika storlekar i olika länder också.
Den har funnits som 1600 kubik kanske.
Ja, precis. Och den har funnits som 900 och 800 och
2000 kanske till och med.
Ja. Och sen fanns det ju en som heter Vulcan 88 som var på någon så här 1464 kubik. Så att, men grunden har ju varit en glidare med en V-twin och en härlig liksom mjuk, snäll körkaraktär, lättkörd hoj. Låg sadelhöjd. Alltså en stor hoj men som ändå har varit lättkörd och smidig liksom för många. Så att jag ska inte säga att det är en nybörjarhoj. Men trots sin storlek så är den ju lättkörd. Och där tror jag är många som har liksom... Och den är ju väldigt komfortabel. Så det blir ju, den har ju varit poppis som en... Alltså helt enkelt en glidare man kan även använda för touringbruk. Så att man ser ofta dem på sommaren och drar omkring med liksom, ja, gott om packning och regnstället överst redo för att dra vidare i regn när det nu inträffar. Så där, så att, ja.
Ja, Johan, hur känns det för din del? Det är väl inga vårkänslor än, va? Men jag vet inte ens om man märker att vi går mot ljusare tider. Inte riktigt än, men får du någon vårfeeling?
Jo, men alltså... I år har det inte blivit så himla mycket hojåka under vintern så att efter att under många år har kört året om. Men jag tänker ju ändå mycket nu på vad, liksom, hur jag tänker mig att året ska bli på två hjul så att säga. Så att jag har redan lite sådana här lösa planer på vad jag vill göra i motorcykelväg den här kommande säsongen. Och där tror jag väl lite grann att jag skulle nog vilja slänga ut ett litet tips där då, att man
om man nu inte redan har gjort det inför vintern, så kanske det är läge att börja se över sin hoj. Det är ju som du säger inte vår än, men det kan ju vara ganska smart att ja, helt enkelt kanske boka verkstadstid om man behöver det, eller gör, om man nu sköter det själv, vad vet jag. Att man gör de där prepp-grejerna som man kanske ser över hojen. Jag vet inte, kanske är dags att byta däck eller lite service eller whatever. Eller om du kanske minns nu att ja, det kanske faktiskt är läge att titta över den där hjälmen. Den kanske inte var så skön eller bra längre. Eller vad det nu kan tänkas vara för något. Och sen inte minst snacka med dina polare och börja planera för sommarens utflykter och träffar och kanske rent av en härlig semesterresa till Nordkap eller någonting annat, vad vet jag.
Här sitter vi i mitten av januari, ja. och ändå liksom är på gång. Men det kan vara bra att ha lite, det är fortfarande en vinteraktivitet, men ändå så kan man ju inkludera sin kommande MC-åkning på det sättet, precis som du säger.
Jag tycker nog att, det brukar man säga, det går ju väldigt fort när man har roligt, men jag tror nog inte att det är fel att börja se att om man vet att man, ja men låt säga midsommar ska vi dra iväg på någonting eller någonting. Det är nog inte fel att börja planera redan nu, för det är grejer som ska fixas och man ska komma överens med eventuellt med kompisar och sånt där. Det här med att köra i, oavsett om man kör själv eller med kompisar, det är ju två helt olika saker skulle jag säga. Att köra själv, dra ut en dag eller på en längre resa helt själv på motorcykel, det har ju sin tjusning. Men att köra med i goda vänners lag, så att säga, med sällskap och sådär, det har ju sin charm. Men då tycker jag, då ska man nog tänka igenom ordentligt innan.
Krävs lite mer planering kanske för att det ska bli riktigt bra. Ja. Och inte som Mattias helvetesresan då.
Nej.
Utan mera.
Det handlar ju inte alltid kanske bara om folket man har med sig. Hur alla har haft olika syn på vad den turen ska handla om man ska iväg på kanske, eller vad man har för utrustning med. Så vi pratade om det lite du och jag tidigare här, om att man kanske ska har alla med sig regnställ eller sådana saker.
Men det är något vi kanske kan diskutera det i något framtida avsnitt här.
Lite tips, tips från och alla resor vi har upplevt och vad man har fallit i för gropar då, så att säga.
Exakt, framförallt en slags erfarenhetsåterföring. Det blir ju det.
Absolut. Så att, nej men så jag tycker det känns som att vi tackar för oss.
Det gör vi, Johan.
På återhörande.
Ja. Tack ska ni ha, kära lyssnare. Och glöm inte att mejla feedback. Vi läser feedbacken. Vi läser det som kommer upp. Det är jättetacksamt det som har skrivits. Ni kan kommentera på Facebook, ni kan kommentera på Instagram och ni kan skicka feedback och önskemål till redax@mcpodden.se.
Ja, så tack Micke.
Tack Johan.
Tack lyssnare.
Ha det bra, hej.
Hej.
Du har lyssnat på MC-podden. Jag heter Johan Ahlberg.
Och jag heter Mikael Samuelsson.
MC-podden.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.